Textläsningen är från Markus evangeliets 16 kapitel, verserna 14-20, som vi lyssnar till i Jesu namn. Till slut visade han sig för de 11 när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna, och dricka de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kär Herre Jesus, hjälp oss att ge dig den ära som tillkommer dig som allsmäktig Gud. Och lär oss ta vara på dina befallningar, så att vi troget kan vara dina vittnen på de platser du ställer oss. Sänd din ande till oss så att vi tror ditt ord och tar vara på det. Amen. Vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Den här dagen har blivit underskattad, kan man nog säga. Den är inte någon speciellt stor helgdag i många människors medvetande. Den är ju en fin trädgårdsdag och en dag för vila och kanske resor. Men egentligen är det en av de stora högtidsdagarna. Den infaller nu mellan påsk och pingst. Och det är en höjdpunkt i Jesu upphöjelse. Jesus hade levt i förödmjukelse, i förnedring under 3 år, kanske 3,5. Han hade blivit i det yttersta förnedrad genom sin korsdöd. Men han uppstod. Han vandrade med sina lärjungar och visade sig för dem ibland. Han for sen upp till himlen den dag som vi firar idag. Men han hade lovat att han ska ge dem en hjälpare som kom på pingsten, den helige ande. Som kom och började ett verk som är helt fantastiskt, underbart. Hur samma dag 3000 människor blev döpta. Hur evangeliet spreds, och trots förföljelser och motstånd så spreds evangeliet ut. Obönhörligt, därför att Herren Jesus hade all makt och han visade det också. I den här texten påminner han om hur hans verk ska fortsätta. Han påminner om först hur tröga lärjungarna var att tro det som han hade sagt. Han hade ju sagt att han ska lida och dö och uppstå. Han ger dem i uppdrag att gå ut och missionera i hela världen. Vi är mera bekanta med den befallningen i Matteus 28. Han ger en sammanfattning av vad det är att bli frälst, att tro och bli döpt. Han talar också om baksidan. Den som inte tror ska bli fördömd. Och han berättar om hur hans lärjungar ska få en särskild makt att bestyrka predikan genom tecken som vi sen läser om i apostlagärningarna. Och när han hade sagt allt det här togs han upp till himlen medan han välsignade lärjungarna. I Lukas 24 får vi veta att det hände i Betania, nära Jerusalem. När Markus framställer det här använder han ord som vi har i vår trosbekännelse. Han satte sig på Guds högra sida. Vi ska ta fram 3 saker ur den här texten. Det första är den som tror och är döpt. Det är väldigt viktiga ord och det är också missförstådda ord. Så vi behöver begrunda dem lite. För att verbformen här är inte en ordningsföljd. Så att man först tror och sen efter det blir man döpt. Utan det står att den troende och döpte, den som är i tron och den som är i sitt dop, lever i sitt dop, ska bli frälst. Det är viktigt att inse att det inte finns någon inbördes tidsföljd. Så att man skulle på det sättet säga att först måste man demonstrera sin tro för att, eller vittna om sin tro för att bli frälst. Men dopet förutsätter en fortsättning, att man lever i sitt dop. Det framgår alldeles särskilt av Matteus 28 där Jesus säger att vi ska döpa och lära. Lärandet ska fortgå. Och det ska inte vara så som det tyvärr är på många ställen i folkkyrkan, att man döper utan att lära. Lämnar sen barnen vind för våg. Det är inte rätt. Frälsningen virar alltså både på att den heliga ande har kommit till oss i ordet och att han har kommit och döpt oss, klätt på oss Kristi rättfärdighet, fött oss på nytt. Frälsningen förutsätter att båda de här är i kraft. Dopet är verksamt för det är Guds verk som inte kan bli om intet. Och den helige ande uppehåller tron genom nådens medel. Jesu ord uttrycker hur viktigt det är att den som är döpt lever i sitt dop. Det finns då en sak som leder till fördömelse. Den som inte tror ska bli fördömd. Det står inte parallellt här. Den som inte tror eller den som inte är döpt ska bli fördömd. Rövaren på korset blev inte döpt. Han kallades till Guds rike samma dag som Jesus dog på korset, som de båda dog på korset. Vi har en förpliktelse att döpa, men vi har inte en domsrätt att döma dem som inte har hunnit bli döpta. Däremot är det allvarligt om man förkastar dopet, om man försummar sitt dop och inte bryr sig om de gåvor som Gud har gett oss och som han har gett oss i dopet. Sen det andra, tecken och under. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricka de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Hur många av oss har druckit dödligt gift och klarat sig? Borde vi egentligen testa? Eftersom det står så att det här ska kristna göra. Så att vi dricker dödande gift och sen så tror vi att Gud ska låta oss få leva. Nej, det ska vi inte testa. Det lär ha funnits sådana som har gjort det. Och det har inte gått bra. Jesu ord uttrycker ingen automatik. Det står inte så här att det är givet och det är säkert att om ni dricker dödande gift så kommer ni att överleva. Utan det står bara att sånt kommer att hända. Det kommer att ske vid några tillfällen som Gud särskilt bestämmer. Jesus säger att lärjungarna kommer att drabbas av många svårigheter och fiender. Men när den stunden kommer att lärjungarna ska hotas till livet, då ska Gud vara där. Antingen så att han ger dem kraft att övervinna dödsfruktan och att kunna hälsa Jesus välkommen i sitt liv trots martyrskap. Eller så att han låter dem befrias från det. Det har också hänt just ett sånt här under som omnämns här. Och det berättas i Apostlagärningarnas 28 kapitel. När Paulus efter en fruktansvärd körresa med skeppsbrott sattes i land på Malta. Och då heter det där att en giftorm högg tag i honom så att den blev hängande vid hans hand. Och det var en farlig giftorm, och de som var infödda på orten visste att det där medför döden. Så de satt där och väntade. Nu kommer han att dö. Men han dog inte, utan han fortsatte att predika. Han överlevde. Och då trodde man att han var en gud. Det var en uppfyllelse av det här ordet som Jesus hade sagt. Hur är det då med tungotal, som ibland upphöjs till en särskild nådegåva, en särskild smörjelse som alla kristna ska sträva efter och som alla borde ha, om man är en riktig kristen och inte bara en belagets kristen? En del menar att det tillhör alla kristna. Vi måste alltså lite säga någonting om det här också. Apostlagärningarna omtalar fyra händelser med utgjutelser av andens särskilda nådegåvor. Däribland förmågan att tala främmande språk. Den första är pingsten, när lärjungarna gick runt och talade sådana språk som de aldrig hade lärt sig. Den pingsten firar vi om 10 dagar. Den andra händelsen inträffar när evangeliet når Samarien genom evangelisten Filippus. Det omtalas i Apostlagärningarna 8. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Vad är nu det här? De var bara döpta i Jesu namn. Är det inte så med oss också? Vi är bara döpta. Vi ska notera att det här handlade om samarierna. Ett folk som var föraktad eftersom det var ett blandfolk. Inte riktiga judar. De hade inte varit med vid pingsten. Vi ska återkomma till dem lite. Men först se på vad de andra berättelserna säger. Den tredje händelsen omtalas i Apostlagärningarna 10. Händelsen i hedningen Cornelius hus, där Petrus predikan verkade så att anden föll över dem som hörde ordet. De talade i tungor och prisade Gud. Då Petrus lite senare berättar om händelsen i Jerusalem använder han orden så som han föll över oss under den första tiden. Det har gått några år efter pingsten. Sedan hade skett en utveckling så att de extraordinära gåvorna inte längre finns på samma sätt som de var först. Nu inträffade ett nytt skede när evangeliet nådde ut till hedningarna. Och den fjärde händelsen är en liknande berättelse i Apostlagärningarna 19, när Paulus kom till Efesos. Där träffar han några lärjungar. Han vill ha reda på om deras trosåskådning och fråga dem om de har fått den helige ande. De svarar nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Då frågar Paulus vad de har döpts med för dop och får veta att det var med Johannes dop. Men de hade inte hört om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd eller om pingsten. Det verkar alltså så att de hade levt i en sekt som inte hade kunskap om Jesu frälsningsverk. Därför döper Paulus dem. Sedan heter det: när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. Att det här berättas så tydligt och detaljerat visar att det var en alldeles speciell händelse. Det var ingenting som hände överallt där Paulus predikade och missionerade. Det här var en manifestation av att också de här fick del av evangeliets nåd på samma sätt som judarna på den första pingsten och som samarierna fick när apostlarna predikade för dem och som Petrus, som Cornelius och hans husfolk fick när Petrus predikade. Det behövdes ett särskilt vittnesbörd så att judarna skulle respektera samarierna och hedningarna, Cornelius och hans familj. De skulle respekteras som likvärdiga med judarna. Annars kunde man säga att de extraordinära gåvorna som föll över lärjungarna på pingsten visar att det var judarna som hade fått dem och inte någonting för hedningarna. Nu demonstrerade Gud att också samarier och hedningar hade full rätt till samma gåvor som judarna. Likaväl som sådana hedningar som hade blivit döpta i en sekt där man inte känt till Jesus och frälsningen och den helige ande. Det som Jesus utlovar som tecken som ska följa dem som tror förverkligas i det som vi läser i apostlagärningarnas berättelser. Och sådana tecken kan Gud ge när och var det behagar honom. Vi kan inte utesluta att det sker också idag. Och om det sker får vi tacka Gud för det. Samtidigt ska vi komma ihåg att Gud inte motsäger sig själv. Om det är en sån som kommer med sådana tecken och under, som predikar en falsk lära, som predikar om en annan Jesus än den som Bibeln vittnar om, då ska vi inte ta emot det som ett sant vittnesbörd om vad Gud gör. Och sådana vittnesbörd finns också. Det berättar Paulus till exempel i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Att Satan själv, att han kommer med villfarelsens ande och gör stora tecken och under. Gud undervisar oss genom sitt ord som anden har gett människorna. Genom att leda med en del människor att skriva ner det som Jesus har undervisat. På apostlarnas tid fanns ännu inte det här vittnesbördet. Därför ska vi gå till skriftens vittnesbörd och lära känna Jesus genom det. Vi ska vara ivriga att sprida vittnesbördet som finns i vår bibel. Därför att där talar den helige ande. Där ger han oss de gåvor vi behöver utrustas med. För att leva som Guds barn, för att vittna, missionera och gå ut i hela världen. Och anden gör många starka under fortfarande idag genom sitt ord. Han väcker tro hos människor som har varit på väg bort från Gud. Han föder barn på nytt och äldre på nytt genom dopet och Guds ord. Jesus leder och skyddar oss med sin stora makt. Och vi får se och höra vittnesbörd om hur han har lett skyddat i de mest märkliga situationer. Och hur han också har låtit sjuka bli friska. Det får vi tacka Gud för. Det ser vi ibland oss. Också i vår tid. Och det ska vi inte underskatta. Och till sist några ord om på Guds högra sida. Det här är det centrala temat för Kristi himmelsfärdsdag. Att Jesus togs upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Att Jesus sitter på Guds högra sida betyder att han utövar allmakten. Den som bara Gud har rätt till. I både den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen förknippar vi himmelsfärden med domen. Stigit upp till himlen, sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke ska vara någon ände. Det är därför vi idag firar Kristus som kung i hans härlighet. Och i vår tidning som precis just har kommit och som vi har några exemplar av här som ni gärna får ta med extra av ifall ni redan har fått den på posten. Så där finns en liten artikel, betraktelse om just det här, att hur Kristus sitter på Guds högra sida. Jag går inte desto mera på djupet i det idag. Men det här att Jesus har all makt, det ska ge oss frid, förtröstan och hopp i den tid som vi lever. Där det verkar som om onda makter skulle regera. Och onda makter håller på att fördärva vår jord. De har bara den makt som Gud låter dem få. Och det är allt under Guds kontroll. Låt oss tillbe Herren, vår Gud och kung, i tron här och nu. Vi som är döpta och genom tron är förenade med honom till hans död och uppståndelse. är därmed insatta i hans rike. Och vi ska få hälsa honom med glädje och hylla honom som vår kung när han kommer i sin härlighet på den yttersta dagen. Det får vi göra i förtröstan på att det som vår kung framför allt verkat för oss är syndarnas förlåtelse, frid, rättfärdighet, liv och salighet. Prisad vare du, Jesus. Amen. Ja, lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.